En 13-årig pojke sitter på tåget i Stockholm när en övervakningskamera fångar något obehagligt. En man gör det otänkbara. Filmen kommer att spridas och en topppolitiker pekas ut.
Han kan inte stoppa sig själv.
Hör hela historien i avsnittet Sexbrottet på Roslagsbanan, del 1 och 2, i podden Fallen jag aldrig glömmer.
Hej Gustav i Järnaberg, hej Clara Henry.
Vet du vad jag har i min kopp idag?
Det starkaste kaffet i kaffemaskinen.
Extra starkt.
Extra starkt, det brukar du aldrig göra.
Jag tar aldrig det här annars.
Aldrig.
Nej, men jag tar det. Jag tog det idag. Jag behöver inte idag. Men idag kände jag... Nu kickar beroendet in.
Ja.
Nu vill jag ha en jävla skjuts in.
Koffein, am I right?
Det kanske är vårt nya. Vi har fortfarande inte fått några broderade kuddfodral med kokain, am I right?
Jag gråter varje kväll när jag ser mina tråkiga jävla kuddfodral i tråkigt jävla linne.
Och vi fick ändå många som hörde av sig och bara, jag kan sy sådana till er. Och så tackade vi ja till en då som var den som hade sytt de första, va?
Mm.
Var det så?
Jag tror det.
Du, om du lyssnar på det här.
Din lilla lögnerska.
Din lilla, vad du är lat. Var är våra jävlar? Nej, jag skojar. Alltså jag skojar ju givetvis. Alltså det finns ju ingenting i mig som menar det här. Jag hoppas att de som lyssnar känner oss tillräckligt väl för att fatta det.
Men jag kände liksom hur obehaget var steg i kroppen på oss båda. Vi var så här, hur långt kan vi dra det här? Ungefär 3 millisekunder sen bara, nu är vi för elaka. Nu måste vi säga att vi skojade.
Men det är alltid kul att skoja på det sättet om någon som inte lyssnar. Men där kan vi ju dra det långt.
Men nu är det ju någon som faktiskt kan ställa oss till svars.
Ja, och som vi dessutom tycker om, för att personen har faktiskt erbjudit sig att brodera fucking kuddfodral till oss.
Ja, med knark på. Okej. Nu är vi igång.
Idag är det stora avsnittet. Gud, det var Robinson-final i söndags.
Ja, äntligen. Gud, alltså vi har ju inte fått prata. Du har inte fått prata om det. Jag har ju kunnat prata om det, men jag har ju ingenting att säga. Jag vet ju inte så mycket.
Nej.
Mer än det jag vet nu.
Men nu är det officiellt. Alltså nu kan jag liksom skriva upp på CV:t att 2020 kom tvåa i Robinson.
Det är så jävla fett. Det är liksom häftigt. Alltså jag menar, det hade varit häftigt bara om du kom med. Men jag personligen, eftersom det här ändå handlar lite om mig, hade tyckt att det hade varit lite tråkigt om det liksom inte hade gått så bra för dig. Alltså såhär, om du hade åkt ut på det där sättet som om nykomlingstemat hade suttit i väldigt mycket liksom, att såhär, och du hade åkt ut direkt. Det hade varit jävligt tråkigt.
Då
hade
varit svårt först ut.
Ja, det hade varit svårt att tycka att det var fullt lika cool som nu när det presterade jättebra. Ja. Och det är det bästa vi vet.
Ja, alltså det är så sjukt när jag tänker på det. För jag trodde ju aldrig att jag skulle gå så långt. Jag minns till och med en gång, och det måste ha varit i finalveckan tror jag, när vi kanske var 7 kvar eller något sånt. Jag och Kristoffer tar en promenad på stranden. Vi inser att det är final den här veckan, vi är inte många kvar. Alltså, allt beror på vad det är för typ av tävling. Vi kan båda stå i final. Och Kristoffer säger, jag vill stå i final med dig. Jag tycker att det ska vara du och jag som gör upp om det här. För det hade varit så mäktigt. Och jag hade varit så glad oavsett om du eller jag vann. Och jag kände väl inombords att står du och jag i en final, Kristoffer, då vet vi båda att det är du som vinner. Look at you, you monster.
Look at you, you big
big boy. men jag kände ju liksom rent hjärtligt samma sak. Att det hade varit mäktigt att stå i final. 2 utmanare som kommer in och går till final tillsammans, som har liksom kämpat sida vid sida. Och att liksom stå i final mot sin bästa polare, det hade fan varit mäktigt. Men så sa jag till honom att ja, men jag tror inte jag vill vara i final. Jag vill mycket hellre liksom åka ut och sen sitta där nyduschad, mätt på den här hejarbänken där med alla andra och bara se på och kunna njuta av en final. Och bara så här, man är där, man ser det, men man slapp tävla. För att jag hatar att tävla.
Man slipper den pressen och den stressen.
Så när man väl insåg att jag kommer behöva tävla den här jävla finaljäveln. Alltså då, där och då var man ju så glad och tacksam. Liksom. Man kunde inte tänka på någonting annat än att så här, nu är det final, efter det får jag ringa mamma.
Mm.
Det är så, det är så knäppt. Liksom. Jag sket ju lite i finalen, men man slog ändå på sin tävlingshjärna. Mm.
Du hamnade där, det är klart, det är så jävla fett.
Jag behöver aldrig göra om det igen.
Du behöver aldrig göra om det igen. Eller du kanske kommer in som en joker. De kanske gör som en Paradise Hotel där de alltid slänger in typ, inte Rebecca Stella från en programledare, men Pau. Brett antal stavelser.
Jag har ju fått frågan, inte från TV4 givetvis, men från liksom journalister eller från andra liksom, att så här, om de gör som en liksom, typ champions, alltså så här, folk som har varit med i tidigare
All stars,
exakt, visst. Att de plockar folk från tidigare säsonger som får komma och liksom få revansch. Jag vet inte, alltså, det roliga är att jag kan ju inte säga att jag hade tackat nej, men jag kan ju inte heller säga att jag hade tackat ja, utan jag hade nog verkligen.
Det är lite nära nu. Det har ju inte gått så pass lång tid. Det har ju absolut inte gått så pass lång tid sedan du såg upplösningen på televisionsapparaten nej. Så att det kanske är lite nära i tiden liksom.
Absolut. Ja, när fan får jag frågan om typ 5 år? Jag tror fan jag hade tackat ja då. I ren mediakåthet. Ja.
The truth comes out at last. Ja, nej, men folk har väl säkert gissat nu då, eller vet om sen tidigare, att vi ska prata om Robinson idag.
Ja, och det har vi ju lovat till och med.
Ja, vi har lovat det
ett par gånger.
Ja, precis. Och vi står alltid för våra ord när vi lovar saker. Exakt. Även om det tar ett litet tag innan vi gör det. Mm. Så det är temat för dagens avsnitt. Vi har fått frågor från våra lyssnare.
Ja.
Massa frågor. Det var
vilket
jättekul.
Vi uppskattar som fan. Vi kommer läsa upp alla frågor anonymt.
Ja.
För säkerhets skull.
Vi vet inte vem som vill vara anonym och vem som inte vill vara det. Och du har inte varit tillräckligt tydlig med att du inte vill vara. Du måste specificera.
Läs mitt
namn.
Jävla IG-namn.
Mitt jävla för- och efternamn. Och det har vi inte fått in. Så vi kommer läsa dem helt anonymiserat.
Okej, men ska vi get this party going, eller?
Get the party started on
a Saturday night.
Ja, jag också faktiskt. Okej, vi kör. Men jag tycker att vi flyttar oss tillbaka till början av den här historien.
Ja.
Nu är det augusti 2019-ish.
Ja, stämmer.
Du har fått veta att du kommer med i Robinson. Ja. Vad mer vet du?
Ingenting.
Nej.
Det börjar med att jag får en bekräftelse på att du är med.
Som en mejlbekräftelse så här. Hej, tack för din ansökan.
Ja. Du är antagen.
Du är antagen.
Och det här är ju någonting som är liksom som följer med genom hela inspelningen, att du får inte veta någonting förrän det är dags.
Mm.
Och jag tror att det handlar om liksom psykologin i det hela, att som deltagare ska du veta så jävla lite som möjligt.
Jag menar,
man har ögonbindel när man åker båt till ön där vi tävlar. Och jag tror verkligen det bara är för att desorientera oss. Att vi ska inte ha en aning om vart vi är. Vi får inte veta vad klockan är. Vi får inte veta någonting. Liksom.
Nej.
Vi får inte veta vilken dag det är. Vi skulle kunna fråga någon liksom, inslagsproducent eller fotograf. Bara, visst är det torsdag idag? Och de skulle inte få svara på det.
Nej, det bidrar väl till stressen. Att man inte kan kontrollera sin situation överhuvudtaget. Och därigenom blir det väl kanske lite roligare tv.
Ja.
Tänker jag.
Så jag hade ju... Det här var i juli då. Jag fick veta att du kommer resa iväg i augusti.
Mm.
Och jag sa, när i augusti? Och de sa, det återkommer vi om.
I augusti, bitch.
Och jag var bara, men det är alltså 30 dagar, kan du säga ungefär?
Wow.
Och de sa, ja, du kommer resa runt... Först sa de runt den första.
Mm.
Sen sa de runt den 10:e. Jag reste den 16:e. Mm. Så att de sköt fram det liksom hela tiden.
Mm.
Och jag gick och var nervös och så. Så att det jag gjorde var att jag gick ut och köpte kläder. Jag började verkligen grundligt planera jag skulle ha på mig och så.
Och den här planeringen, kom den från din egen hjärna då, eller kom den från att du då hade inte du fått en lista över att det här behöver du plocka med dig, utan...
Nej, men jag känner ju folk som har varit med i både 2018 och 2019, så jag frågade ju dem, och de hade ju kvar sina listor.
Mm.
Så jag utgick från att det skulle vara samma, och då är det ju liksom en kortärmad, en långärmad, ett par långa byxor, ett par korta byxor, en baddräkt, bikini, badbyxor, ett par stängda skor, ett par sandaler, ett par trosor, en BH.
Mm.
En huvudbonad. Så jag gick ut och bara, merinoull bitches! Liksom köpte grejer som skulle hålla varmt.
Aha, för det hade du också kollat vilken ull du skulle ha på dig.
Ja, men den bästa ullen. Den bästa skiten ullen. På Naturkompaniet ska jag.
Ja, för fan. Ja. Ja, men fan vad nice. Men när ni åker dit då åker ni får flyga.
Mm.
Ni får flyger ni tillsammans?
Ja, de som var med från början åkte 4 och 4. Ihop med liksom deltagaransvarig.
Ja, deltagaransvarig.
Som vars enda jobb är att se till att, ett, att de ska komma fram då, såklart. Men också två, att de får inte prata med varandra. De får prata med varandra om världsliga saker, men de får inte prata med varandra om personliga saker. Och det är ju liksom en grå skala. Men jag vet att Julias gäng, de satt och, för att liksom ha någonting att prata om, men inte avslöja för mycket, så satt de och gissade vad de andra gjorde. Så de sitter och gissar att Ola jobbar inom bygg. Och ja, men jag tror att du är från Borås och jobbar med det här. Och han sitter och bara, aha, okej, okay, okej.
Okay. Kan man tro. Mm. Jag tror att Kristoffer jobbar med hypnos.
Exakt. Nej, men, och jag och Janne reste ju tillsammans. Men vi fick ju våra resor, eftersom alla redan var där när vi började resa från Sverige, så åkte ju vi enskilt. Och vi fick ju ingen information alls. Det var verkligen bara, här är din biljett. Hör av dig om det blir någon strul. Mm. Men Janne råkade stå bakom mig i incheckningskön. Så när jag liksom hade checkat in, klev åt sidan för att lägga ner mitt pass i min väska, så hör jag att killen bakom mig liksom får frågan, ah, vad är din slutdestination? Och han säger Fiji, och jag vänder mig om och ser en ensam kille med liksom ett handbagage, och jag var bara, gud vad vi ska vara med i samma grej. Så vi började ju prata i London liksom, och sen reste vi hela vägen ihop. Och då trodde jag att det var vi två som var utmanare. Men sen när vi väl var framme, då var vi framme på kvällen, så sov vi en natt, gick upp på morgonen. Jag sitter på min lilla uteplats på det här. Ja, men det är som ett så här väntställe. Det är liksom slussen på något sätt. Ett litet resort. Man bor i små stugor typ. Finns ingenting att göra. Det är på en ö. Och då satt jag på lilla uteplatsen i min lilla stuga, och då plötsligt kommer Hulken själv gående, och jag är bara, är det här ytterligare en deltagaransvarig?
You big, big boy.
Men då säger deltagaransvarige som går med honom att så här, ah, Klara, här är din medtävlande Kristoffer. Och Kristoffer bara, hallå, hallå. Och jag bara, hej Klara.
Vad sa han?
Hallå, hallå. Så här, springer 100 miljarder tankar genom huvudet på mig. Jag bara, fy fan, han är så jävla muskulös, jag måste få ut honom fort.
Ja. Dra åt helvete kärringjävel, sa du. Och hoppades att han skulle försvinna, men det gjorde han inte.
Nej. Och vi fick ju inte prata med varandra alls. Nej. Vi fick ju sitta på våra små, vi hade ju varsin liten stuga, och satt på våra små uteplatser. Och när det var mat fick vi gå och hämta mat och sen gå in och sätta oss i våra stugor.
Och hur länge var ni här ungefär innan ni kom in i tävlingen?
Vi reste den 16 augusti, vi var framme den 18 augusti, och vi kom in i tävlingen, jag tror den 22 augusti. Mm. Men då blev vi ju satta på våran strand, våran utmanarstrand.
Just ja, för ni var avskilda till en början, och sen fick ni tävla er in i lagen.
Ja, inte tävla oss in, men de andra lagen tävlade, och det laget som vann fick välja.
De välja, och det tyckte jag var så fruktansvärt.
Ja. Men där satt ju vi i 5 dagar och gjorde ingenting. Det är ju 5 av de värsta dagarna i mitt liv. Alltså total ovisshet, lite stress över att man vet att så här, för varje dag som går så blir man liksom mer och mer en joker.
Ja.
Att man är mindre och mindre värdig på något sätt.
Ja.
Att man bara har den stressen, och man vet inte vad de andra gör. Och det enda vi har att göra är att samla mat, men man liksom slås så hårt av svälten att man orkar inte.
Nej.
Så vi sitter bara där och väntar i 5 hela dagar. Ja. Men sen var det ju Fabian som valde in oss till lagen.
Just, ja.
Det roliga där då, när han fick välja, för att Fabian var ju lag Syd, och lag Syd vann tävlingen. Då skulle han få välja 1, 2 eller alla 3 av mig och Kristoffer och Janni. Men han väljer mig, för han säger, det här är ju helt bortklippt, men han säger ju så här, ja, det var ju en då som jag blev lite kär i när vi skulle intervjua de nya, liksom, som jag blev lite förälskad i. Och det är Klara, så henne vill jag ha till mitt lag. Och då säger Anders, vill du ha någon mer? Och han blir helt så här, jaha, får jag det? Och Anders bara, ja, du får välja 1 eller 2 eller alla 3. Och han bara, jaha. Och då är det väl någon som säger i Anders öra, för att Anders bara säger, vänta, vi kommer ta om hela det här. Du får lov att välja fler om du vill.
Ah.
Okej, Fabian, vem är det du väljer? Och han bara, jag vill ha Klara och Kristoffer. Typ.
Ah.
Så att jag lyssnade ju på en podd där de säger, och bara, ja, men det är klart att han vill ha Kristoffer, men han tog väl Klara med för att vara schysst typ.
Typa.
Och jag bara,
nej.
No bitches, nej, han vill nej. Ha mig. Han vill
stoppa
ha
pressarna, mig. Jag är poppis redan när jag kommer in.
Ja, men det var faktiskt viktigt för mig att känna mig vald där. Ja. Det var liksom första steget. Man bara, okej, jag är önskad. Gud vad skönt.
Just för att jag tänker att man är ju väldigt medveten om att när jag kommer in här, som du sa, så kommer du veta om att jag är joker. Alla bara, hej då, nykomlingar. Mm. Och det såg man ju fram till finalveckan i princip, att alla, förutom ni två, bara, de nya. Och man bara, alltså de har ju varit här lika länge som ni liksom.
Vi har varit här längre än typ många som har åkt ut var där.
Mm. Så, ja, ja. Okej, okay, men så ni kommer in i lagen. Och hur ser det ut? Hur ser dagarna ut där? Det är lite mer strukturerat än det var när ni satt på er egna strand.
Ja, för att där har de ju ett tydligt upplägg, produktionsupplägg. Man snackar om att det är 10 inspelningsveckor. Många deltagare snackar om att så här, nu har vi varit här i 7 veckor. Och det är ju inte hela veckor, utan en vecka är ju 4 dagar. Och då är första dagen på veckan pristävling. Andra dagen är reality-dag. Då liksom filmar de när vi hämta ved, hugger upp kokosnötter, det kanske är lite intriger. Det kanske händer någonting,
oh,
det kanske händer någonting i lägret, att man liksom man får priset av pristävlingen kanske. Mm. Tredje dagen i immunitetstävling. Nej, vänta lite nu, säger jag fel? Nej, tredje dagen i Robinson-tävling såklart. Mm. Där man tävlar om vem som ska hamna i öråd. Mm. Och fjärde dagen, sista dagen på veckan, är immunitetstävling och öråd.
Och det här upplägget, är det någonting som du räknar ut as you go along med din lilla anteckningsbok som var din personliga sak?
Ja, det var liksom...
Eller det var ingen som sa bara att det här, så här kommer det se ut.
Liksom. Det hade de ju, liksom de som redan var inne hade ju redan varit med om två sådana veckor när vi kom in.
Ja, just ja, det också.
Så att de hade ju koll på hur det gick till.
Ja. Är ni ensamma på den stranden då? Eller finns
jag och
Janne
och Kristoffer.
Nej, nu tänker jag när ni är inne, mm-hmm. inne hos The Real Deal, The OGs. Är det ni som är där? Vad är det för typ av personal runt omkring? Alltså ibland så är det såhär, läkare! Och så kommer det två personer, man bara, de har vi aldrig sett för. Nej. Var de också här nu?
Alltså vi hade ju... jag har ju kollat upp, alltså jag är en nörd, jag har ju kollat upp vart i övärlden de här, liksom alla öar var.
Ja.
Så Lag Nord har ju en, eller de hade en egen ö, en väldigt liten ö, så de hade en strand där. Och sen var tävlingar och öråd på en separat ö. Och Lag Syd då var på en väldigt stor ö, en strand där. Och ens område är ju väldigt avgränsat. Så man kan ju gå ut i djungeln, man kan gå en ganska bra bit, men det är en snårig djungel och när det börjar bli snårigt så är det ett gult rep och man får aldrig gå förbi det här repet. Och det säger de är på grund av säkerhetsskäl. Att så här, skulle du gå förbi och någonting skulle hända, liksom, är du inte tillbaka när det är mörkt så kan vi inte hitta dig.
Nej.
Så man får inte gå förbi. Och liksom, du kan bli diskad om du bryter mot det här. Och det var ju samma på stranden då, att så här, det repet gick från ena änden av stranden och så in i djungeln och så runt i en halvmåne och så ut på andra ändan av stranden då.
Mm.
Och då, det roliga här då är ju att Lag Sydstranden, som sen blev sammanslagningsstranden, låg ju bredvid både gränslandet och våran utmanarstrand.
Okej.
Okay. Så att alla de tre stränderna var precis bredvid varandra på samma ö.
På samma ö, okej. Okay, ja. Så att det är så här, här är ett rep och sen bara, här är gränslandet.
Ja, precis.
Okej. Okay. Men ni får väl absolut inte gå däremellan?
Nej.
För det måste ju vara så här, hej då, nu är du diskad.
Ja, verkligen. Och det fanns inget intresse att göra det. Alltså, det enda intresset man hade av det var väl att hitta mat.
Mm.
Men vi visste ju inte vart maten fanns. För att det man ska komma ihåg är ju också att jag trodde ju att det verkligen skulle vara att så här, nu behöver vi hitta kassava. Då går vi ut och letar kassava. Men de här öarna, de är ju liksom... bygger, alltså de är det enda som pågår där. Alltså det är klart att folk bor där, men alla som bor där jobbar ju med produktionen på något sätt. Det finns ju byar, men många jobbar i produktionen för att det är en jättemega produktion där typ hälften är lokala fijianer.
Just, ja.
Det är typ fransmän och danskar som har flyttat dit för att jobba med det här, och USA spelar in sina grejer där, Frankrike spelar in sina grejer där, Tyskland spelar in sina grejer där, så att 10 av 12 månader om året så är det inspelning på de här stränderna. Mm. Så på de här områdena finns det ju ingen mat. Det är ju, det hinner inte växa innan man plockar ner det.
Liksom. Ja. Mm.
Så att vi hittade bananer, för den som minns, på våran utmanarstrand i typ vårt första avsnitt.
Ja.
Det var ju, alltså till och med produktionen var ju bara, what the hell? Vem har missat det här? Så när vi fick mat, då, alltså, det fanns ju kokos. Kokos växer ju, liksom, det hinner ju växa och det finns ju i överflöd. Men det blir man ju så jävla lös i magen på. Så att man kan inte bara äta det, utan man måste ha kassava. Ibland som är en rot då. Så att
som en potatisliknande rot.
Exakt,
som man
kokar.
Just ja, precis.
Så att då var det ju liksom att man fick så här, gå ut i djungeln och bara, nämen, ett kassavaträd! Och så typ rycker man upp det för att de har bara så här, nu har de svultit tillräckligt, nu planterar vi ut kassavaträdet här.
För det är ju en ganska återkommande fråga. Folk undrar, hur gick det med maten? Ja. Vad fick ni för mat? Får ni mat av produktionen? Hur gick det med din vegetariska kost, Klara?
Ja, vi får ju ingen mat av produktionen, såvida vi inte vinner den. Men allt vi får av produktionen visas också på TV.
Mm.
Så det är verkligen så tufft som det ser ut att vara. Ser man oss inte äta i ett avsnitt så har vi förmodligen inte ätit det avsnittet.
Det går inte att flörta sig till en extra kassava.
Nej. Det är absolut inte. Ja, vi kom ju på ett sätt att vi insåg att så här, nu har vi inte, från och med imorgon har vi ingen kassava kvar.
Mm.
Om vi alla i synk säger idag att kassavan redan är slut och att vi är väldigt hungriga, då kanske de tittar på det och känner att nu är det snart dags. Och då kanske vi får kassava tidigare än planerat.
För det där måste ju vara en säkerhetsaspekt också, som de alltid, ja, att de alltid har koll på och monitorerar att folk mår okej i misären. Det är klart att ingen kommer mot toppen, men att det är ändå så här, okej, det är ingen som verkar hålla på att dö i alla fall.
Men vi är ju aldrig ensamma heller, ska ju nämnas. Vi har ju produktionsteam som är med oss från att solen går upp till typ en timme innan solen går ner. Och solen går ju upp klockan 6 på morgonen och går ner typ 6 på kvällen, ungefär. Men sen har vi alltid en nattvakt.
Ah,
och det är en person som kanske 200 meter bort, alltså förbi där vi får lov att vara, finns det liksom produktionshyddor eller typ tält. Mm. Och där sover nattvakten. Och ibland är nattvakten uppe och filmar med en liten handhållen kamera.
Just det, för att man ska få en härlig vy över landskapet.
Exakt. Mm. Men oftast så märker vi inte av nattvakten, utan den finns där ifall att någonting skulle hända.
Mm.
Och samma, vi har en kista med typ solskyddsfaktor, myggspray för att det gick denguefeber. Typ sådana grejer. Där ligger det också en walkie-talkie. Och den är liksom nöd. Alltså skulle någon få typ hjärtstopp mitt i natten, då kan vi tillkalla läkarna.
Mm.
För de bodde ju på produktionsön.
Mm.
Och då kommer liksom de med helikopter. Alltså, så här. Men den är verkligen bara i nödfall.
Det mesta går ju att lösa, men i första hand gör man det inte. Alltså det är lite, när det är kris, absolut, det är klart man använder walkie-talkie, men det är inte liksom... Och nej, jag behöver borsta tänderna.
Nej, precis.
Nej.
Jag har ett myggbett.
Kan ni snälla kalla hit läkare nu? För sådana grejer, tandhygien och liksom hygien i stort, det har ni mer själva?
Nej, det är ju det. Vi fick ju den här listan på saker vi får ta med, och det gäller klädesplagg.
Mm.
Sen får man lov att ta med sig om man går på någon medicin. Alltså medicinska grejer ska godkännas av läkarna. Men jag fick ju till exempel ta med mig min astmaspray ifall att jag skulle få ett anfall. Eller anfall, lol. Nej, men ifall jag skulle få svårt att andas till exempel under tävling. Det fick jag ta med mig. Jag fick ta med mig egna värktabletter. Och det fanns ju också där om man hade mensvärk typ. Och mensskydd såklart. Men man får inte ta med liksom, det är många som har skrivit till mig och bara, ni har ju inte ett hår på kroppen, ni måste ju få raka er liksom. Finns det så här toaletter och rakhyvlar och tvål? Och tvål finns ju absolut inte.
Nej,
alltså, nej, kom inte på fråga.
Det såg man ju bara förra veckan.
Ja, när du
i ren extas tvättar Kristoffers hår.
Ja, det var det bästa jag varit med om.
Ja.
Och samma med rakhyvlar, absolut inte. Nej, det finns inte. Och jag menar, jag vet inte varför det inte syns att vi är håriga, men jag menar, jag har ju håriga ben året runt, jag rakar ju inte mina ben. Sen har jag extremt blonda hårstrån, så att det syns inte. Samma med Julia, också väldigt blonda hårstrån. Mm. Vi alla har ju hår i armhålorna, men vi ska också komma ihåg att så här, det här är inte vad man ser IRL, det här är vad tv-kamerorna fångar upp. Och tv-kameror kan liksom skapa en väldigt snygg bild.
Mm.
Och tv-kameror kanske inte fångar upp
om de får syn på Clara Henry. Då jävlar blir det en snygg bild, vill jag lova.
Nej, men alltså det är verkligen, tro mig när jag säger att vi var håriga.
Mm.
Alltså vi alla hade väldigt håriga ben och vi var väldigt håriga under armarna. Men sen, jag tror att vi lyfter sällan på armarna, och jag menar, har man blonda hårstrån och de filmar med liksom teleobjektiv på någon tävling kanske. Det syns liksom inte.
Det är klart, när ni kastar er runt i sanden och i vattnet. Eller så liksom ligger ni i någon röd solnedgång liksom där på ganska bra håll.
Ja.
Det är klart att det inte syns. Liksom.
Nej.
Men det var väldigt många som ställde den frågan.
Ja, det var det verkligen.
Var det något som du inte trodde att du skulle sakna, men som du saknade väldigt mycket när du väl kom dit?
Ja, det var tre grejer framförallt, materiella ting. Det första är ryggstöd. För att man sitter ju, alltså man ägnar så mycket tid att sitta framför brasan. Det kräver mycket energi att ligga i solen, så man måste vara ganska, man får inte ha någon tävling på gång om man ska ligga och sola liksom. Men så sitter man mycket framför brasan, för det är ganska kallt också om eftermiddagen, och det kan blåsa, och det är väl runt 20 grader. Det är som svensk sommar liksom, för att det är fijiansk vinter/vår.
Ja, det här är ju inte den varmaste säsongen där.
Absolut inte. Och så det är ju ganska behagligt, men det gör också att det kan bli jävligt kallt. Alltså nätterna är ju iskalla. Så man sitter för mycket framför brasan, och där sitter man ju liksom med kutig rygg och bara hänger. Så att man får ju jävligt ont i ryggen efter ett tag, och framförallt när man sover på sanden som är väldigt hård.
Mm.
Så ryggstöd saknade jag, eller i alla fall tänkte väldigt mycket på hur skönt det skulle bli med ryggstöd när man kom tillbaka. Jag saknade solglasögon, för det står inte på packlistan, det får man inte ta med. Men man är ju utomhus hela tiden och man går och kisar liksom.
Visst.
Det är liksom att man kisar i kombination med att man sitter vid elden hela tiden och man får mycket rök i ögonen, så att ögonen är ju ganska trötta. Så solglasögon saknade jag. Och Lypsyl. Jag tänkte ju typ skriva upp Lypsyl eller typ Carmex på min person, som personlig sak. Ja. Så tänkte jag, fy fan vad fjantigt. Jag kan, kan ju inte vara tjejen som tar med sig ett Carmex. Men när jag väl var där och mina läppar började spricka och blöda, så tänkte jag, fan jag borde ha övervägt det.
Ja.
För det är ju så varmt liksom. Och läpparna torkar ut och det finns liksom inget återfuktande eller någonting sånt.
Men hur gick det med ditt egna kokainnässprayen då?
Nej, men alltså, det, jag såg att jag hade fått en fråga om det. Klara, hur gick det med ditt nässprayberoende? Jag trodde vi hade etablerat att jag inte har ett nässprayberoende. Jag vet inte hur många gånger jag ska behöva säga det här. Idag vet jag inte när jag tog nässpray sist. Förmodligen senaste gången jag var förkyld, men jag minns inte när det var.
Nej.
Så att, nej, det var inga problem.
Nej, det var det inte. Det klarade du så bra. Jajamän. Så. Har du något bästa bakom kameraminne?
Ja, men det har jag. Det var en kväll efter sammanslagningen och vi var väl kanske 10 personer kvar, 10-11 något sånt. Eller jag minns inte, men vi hade då, det var en väldigt blåsig och regnig dag. Så att när vi skulle iväg på tävling så kunde inte båten komma och hämta oss på vår strand. Utan den var tvungen att åka runt på andra sidan ön. Mm. Och just där vi bodde så var ön väldigt smal. Så vi kunde gå igenom djungeln över. Det visste ju inte vi. Men produktionen fick då leda oss på en stig över till andra sidan.
Mm.
Och när vi går på den här stigen, då går vi förbi ett kassavaplantage. Och vi går förbi många träd. Det bara dignar av matbananer. Det bara hänger liksom papaya i alla träd. Och vi går där och bara stirrar. Och bara, vad i hela jävla helvete är det här? Så att vi försöker ju så här, den som är sist i ledet försöker ju så här skaka ner papajor. Men då märker de det. Och vi får liksom hårda tillsägelser om att vad fan håller ni på med? Skärp er nu. Yep. Annars vet ni vad som händer. Och det är att ni får åka hem. Liksom. Mm. Så dagen efter när vi har sett det här, alltså, man måste fatta hur jävla hungrig man är och att man blir desperat, för att finns det ingenting att äta i vår djungel, då kommer vi behöva liksom. Och vi förstod ju att det här är ju en stig, vi hittar ju tillbaka dit, det var ju inte så långt bort från där vi bodde. Så när kameramännen och produktionsteamen sätter sig i båten när solen håller på att gå ner för att åka därifrån, då liksom vinkar vi hej då till dem och så står jag och liksom räknar ner och bara, de sätter sig i båten och där åker båten ut. Och då tar Ragnar, Fabian och Kristoffer och bara springer. Alltså de kubbar in i djungeln. Och sen går det kanske 20 minuter, 25 minuter. Och så kommer då Ragnar, alltså då håller solen på att gå ner. Då är liksom solen snart nere. Då liksom svassar Ragnar in i lägret från djungeln och bara, hej, är nattvakten här eller? Och vi bara, ja, nattvakten kom men det är ingen här i lägret. Och han bara, okej! Och så springer han tillbaka och typ 10 sekunder senare så kommer han, Fabian och Kristoffer in. Alltså så här, de har panik i ögonen. Men de kommer inspringande tillbaka till lägret med liksom famnen fulla av matbananer. Och matbananer är ju då som, det är ju som stora bananer fast de smakar inte sött, utan det är som en extremt torr potatis. Det är skitäckligt.
Det känns som en liten förhistorisk banan.
Ja, alltså det är gott. Jag har ju ätit det när det är väl tillagat. Men vi ska komma ihåg att det enda vi kunde göra var att koka den. Och då smakar det som en ruskigt jävla torr potatis. Men det kom de inspringande med typ så här, jag vet inte, 40 stycken sådana. Och vi bara, fort, göm dig in i lägret. Och då hade vi ju mat i några dagar.
Mm.
Men det var så jävla kul. För att Ragnar hade ju med sig en engångskamera som personlig sak. Så vi har ju en bild där vi bara så här, ställ er på stranden här, ställ er i solnedgången. Och typ de ställer sig och bara posar med sitt byte. Och jag går ut i, liksom, ställer mig i vattnet och bara, yeah. Tar bilder på dem. Det var jävligt roligt.
Det är fantastiskt. Alltså
det stod man ju och skrattade åt, att det såg så jävla kul ut.
Det låter som en sån himla sommarlovsminne, verkligen det bästa från hela upplevelsen. Så.
Men det var så fint också för att vi delade på det allihopa. Det var inte bara de fick mat, utan vi var så jävla hungriga.
Exakt, för att det där har ju varit lite kinkigt, tänker jag, med mat och hur man delar med sig, etc. Det är ju, alltså är det någonting som får människor att gå i kris så är det ju matbrist, sömnbrist, Robinson i allmänhet liksom.
Ja, Robinsonbrist nu när det är över.
Ja, exakt, då kommer folk ställa till med jävla scener så.
Ja.
Är det något särskilt du minns från den sociala pressen? Alltså då tänker jag så här, det blir konflikt, det blåser upp till konflikt.
Ja.
Jag tänker spontant Kristove i allmänhet.
Ja, alltså Kristove har ju i tv framstått som en helt annan människa än den jag lärde känna.
Okej.
Okay. Kristove, alltså den sista veckan har ju handlat mycket om Kristove och Mattias. De sista Visst. Veckorna till och med. Och min uppfattning, jag tror att vi alla hade olika uppfattning där och då såklart. Men Kristove var ju en person som alltid var glad, behöll lugnet. Hade han en dålig dag gick han iväg. Och vi sa väldigt tidigt, för att man är så jävla skör. Man pallar inte om någon håller på och är grinig. Sen har man sina dåliga dagar och det respekterar man. Men då måste den som är grinig göra sitt bästa av situationen eller bara gå iväg. Ja. Och man accepterar det. Alla hade, alltså Julia hade fruktansvärd PMS en dag och var så jävla liksom grinig, men att hon bara bet ihop när det behövde liksom hjälpa till i lägret och sen gick hon iväg och pratade med Priya om det.
Mm.
Och jag köper det, medan då Mattias var den som gnällde högt och typ han hjälpte aldrig till i lägret. Och det var en gång vi skulle bygga om lägertaket och då hade jag blivit liksom lite arbetsledare för det. Och då började han lägga upp palmbladen åt fel håll. Och det som är katastrofen med det är att då regnar det in. De måste ligga på ett visst sätt så att vattnet rinner neråt och inte rinner igenom. Och då sa jag det till honom och han tyckte att nej, jag har rätt. Och då var jag lite så här, ah, men ska vi fråga de andra då? Han var bara, kan vi göra? Och då frågade jag de andra, jag bara, hörni, så här, hur ska palmbladen ligga? Och de bara, ja men så som du har lagt den, Klara. Jag bara, Och då gick Mattias iväg och var skitgrinig resten av dagen. Liksom. Så att han hade en otroligt grinig attityd.
Ja.
Och den tycker inte jag har framgått i tv. Utan han har ju liksom fått vara lite offret i det hela. Medan Kristova har framstått som en liksom maktgalen, manipulerande.
Och att alla har räknat ut Kristove en efter en på något sätt. Att alla sitter och säger, honom kan man inte lita på.
Nej.
Nej.
Och, men sen fattar jag, för vissa var ju verkligen så här, åh, jag orkar inte. För att Kristove är väldigt så här, om man frågar hur är läget idag? Och han är bara, det är helt okej. Tack för att du frågar. Och vissa tröttnade på det. Och jag menar, det köper jag. Jag tyckte att det var skönt för att det var någon som var i nuet och det var någon som var lugn och jag behöver någon som är lugn.
Och han lyckades hålla det ändå konsekvent från början till slutet, vilket jag tänker på något sätt skvallar om att det här kanske inte är helt påhittat. Liksom, utan det här är någonting
som han är.
Det är sådana han är. Det är säkert någonting han har tränat jättemycket på för att kunna vara så pass i nuet som han är.
Mm. Och jag menar, Mattias var ju extremt missunnsam när andra vann och extremt självisk när han själv vann.
Mm.
Och det framgår ju inte riktigt, alltså det framgår ju att han är en dålig förlorare, men jag tror att det är svårt för de som tittar att fatta det riktigt när man är så hungrig och skör. Att så här, alla är verkligen, det är klart att alla är tävlingsmänniskor och vill vinna, men ingen är en sån liksom missunnsam person, girig person, gnällig person som Mattias var. Alltså no offense Mattias om du lyssnar. Jag vet ju hur du är när du är mätt och det är mycket, mycket bättre. Men alltså, jag får ju tillbaka känslan när jag läser allas kommentarer om att så här, fy fan för Kristove, jag hejar på Mattias som ska få upprättelse. Jag bara, nej, vad fan är ni snackar om?
Ni har missförstått.
Och det här med att Mattias kom tillbaka och sa att det är Kristove, Kristoffer och Klara som styr alla, ingen vågar säga något. Man bara, ursäkta. Vad fan, jag kom in som en jävla joker. Ingen är kompis med mig förutom Kristoffer. Jag känner mig jätteutanför. Det här är någonting du har hittat på i din egna skalle. Och jag menar, jag kan inte, så här, jag är bara glad att jag har kommit in i en pakt där vi hjälper varann. För jag har ju blivit ifrågasatt, varför paktar du med Kristove? Man bara, för att han var snäll mot mig.
Och han var snäll med någon?
Mot alla. Han var lite flummig och folk, vissa klarar inte av det.
Nej.
Men han var aldrig elak mot någon. När han röt ifrån mot Mattias så hade Mattias för fanns ett gnällt för honom i en halvtimme och inte lyssnat på vad han sa. Jag hade också brunnit av.
Ja, men folk undrar ju lite grann hur i helvete man lyckas prestera i sådana här fysiskt ansträngande tävlingar när man då har kanske ätit en halv kassava-bit till frukost och eventuellt ett saltvatten droppe till lunch.
Jag vet fan, helt ärligt, jag fattar inte vad som händer i kroppen, men jag tror att man får sån jävla adrenalinrush att det går av bara farten. Plus att kroppen säkert har vant sig också vid liksom omställningen på något sätt. Man vänjer sig vid svälten sjukt nog. Jag fattar inte riktigt det heller. Men man är ju helt slut efteråt. Alltså man är ju döende när man kommer tillbaka till lägret. Man orkar ingenting. Man måste se till att samla ved och öppna kokosnötter innan man åker på tävling, för att efteråt så orkar man
grundläggande
ingenting.
Behov bara, man måste se till att lösa det. Jag förstår det. Om du får sätta ihop ditt optimala dream team, drömlaget NO1, det här är alltså VM i fotboll 94. Vilka sätter du ihop i det laget?
Ja, alltså jag läste den här frågan och tittade, den var jävligt rolig. Det är ju då av årets deltagare.
Ja, alltså det är inte av,
såhär, av
Marilyn Monroe.
Nej,
men jag tänkte faktiskt mycket på det här. Och vi var ju 23 stycken tävlande totalt. Så då tänker jag att såhär, men då delar vi upp dem i hälften, hälften. Och det är ju lite taskigt att kalla det för ett vinnarlag och ett loserlag. Men om jag ska sätta ihop mitt optimala lag, då kommer vi att vara jag, givetvis. För jag ska, alltså jag måste säga, jag tycker jag har varit stark i den här säsongen. Jag trodde att jag skulle komma in och bara, ja, men jag är tjejen som är lite svag. Men alltså, jag kom trea i tre tävlingar. Jag vann en tävling och sen kom jag tvåa i final. Alltså, jag är jävligt stolt med min egen prestation.
Det tycker jag absolut att du ska vara.
Så jag tror att jag hade varit jävligt bra att ha ett lag.
Visst.
Kristoffer, givetvis. Ja. Min vapendragare och typ oövervinnerlig på allt som har med typ kondition och styrka att göra. Sen vill jag ha med Fabian och Ragnar. De är båda liksom smarta, lite filuriga, men också starka och bra på simma och så här. De är mångsidiga.
Bra i tävlingar.
Ja. Sen vill jag ha med Eva. Eva åkte ju ut direkt, men hon, alltså om jag ska gå på bara yta, så ser ju hon ut som en riktig jävla bulldozer. Eva var hon som hade rakat huvud och så här väldigt muskulös kvinna.
Just ja.
Ja.
Ja,
henne hade
henne
jag
gillade
ha.
Jag jättemycket.
Ja, jag gillade fan också henne. Jag tyckte det var så synd att hon också var
jättetråkigt. Ja.
Sen hade jag velat ha med Nina. Om vi bortser från det faktum att Nina aldrig pratade med mig. Jag försökte inleda samtal med henne så många gånger, men hon typ svarade på frågan och gick därifrån. Jag bara, varför hatar du mig, Nina? Skitsamma. Jag hade velat ha med henne ändå, för att hon är liksom så, för det första, bidragande i lägret. Hon var liksom toppen på att hämta ved och typ bara få saker gjort. Men hon var också skitbra i tävlingar, stark, etc. Sen hade jag velat med Hasse och Jonas, för att obviously tävlingsmänniskor, och jag tror att jag hade kommit bra överens med dem. I alla fall Hasse.
Visst.
Jonas har jag ju träffat efteråt och tycker att han är jätteskön, men jag har ju förstått det som att han mådde väldigt dåligt av hungern, och då tror jag att han var lite låg där, men Hasse verkade glad i alla fall.
Ja.
Sen hade jag velat ha med Cruz, för att jag tycker att han förtjänar en bättre chans än den han fick i ett lag med Raymond. Jag tycker att han blev dåligt behandlad. Han är också så här jävla naturmänniska som verkligen är bidragande i ett lag.
Visst.
Jag hade velat ha med Angelica, PGA, skitrolig, stämningshöjare, bara asbra. Jag tror, hon var ju dålig på den här tävlingen när de skulle hålla upp en sandsäck, men jag kan fan tro att hon var, skulle varit bra på många andra tävlingar. Och så slutligen hade jag velat ha med Kristove, så att han kunde liksom hypnotisera oss till att göra bra ifrån oss.
Till att ha det
moralförstärkande.
Moralförstärkande.
Och också stark person. Han har ju vunnit flera tävlingar också.
Var inte det hans personliga sak, moralförstärkande bilder?
Jo.
Vad är det? Är det porr?
Nej.
För det vet jag att någon har sagt, så här, det är liksom pinuppor. Jag bara, vad fan? Va?
Nej, absolut inte. Uh-huh. Nej, jag såg dem aldrig, men jag tror, jag kan ha fel nu, men jag tror att det var bilder på hans familj.
Ja, men det är väl klart. Och så tittar man på dem och så blir man lite nöjd liksom.
Och då skulle alltså andra laget vara Julia, Priya, Mattias, Micke, Janni, Sissi, Pia, Ola, Linn, Jossan, Katarina och Raymond.
Just ja.
Och de kommer inte att motivera varför. Raymond kan jag ju förstå, man ju obviously vill inte ha han i mitt lag. Men de andra, härliga människor, men jag tror inte de toppar ett lag.
Alltså Raymond var väl en sån himla guldklimp just tv-produktionsmässigt. Ja, när de bara, ja, nej, det, alltså det, de var ju stormförtjusta, ja, när han gled in. Mm. Är han den som du tycker att du har kanske stört dig mest på?
Nej.
Nej.
Jag har stört mig mest på Mattias. Men på det är Mattias. Väl för att Raymond hade sin prime av assholeri innan jag kom in i lagsyd.
Working it like his, it's his profession.
Ja.
Ja, sanningen. Okej, okay, men slutet av tävlingen då?
Ja.
Vi har,
alltså är det finalen vi snackar om nu?
Ja, finalen. Du har tagit det jävligt långt.
Mm.
Vet du vad som kommer att hända här?
Nej.
Alltså, det här är inte heller något som du kan dra av referenser. Så här, men förra året så gjorde de här tävlingen i finalen. Och,
alltså vi gör ju ingenting annat än att spekulera. Det är visst. Det enda vi gör. Man blir så trött på att spekulera till slut. För man har inte gjort någonting annat än att spekulera i en månads tid. För man är så, man lever så mycket i ovisshet. Så till slut så ger man bara upp den. Men det vi visste var att förra året var det ju en final där två personer fick tävla.
Mm.
Så vi trodde ju att det skulle vara en final där två personer gjorde upp. Så vi blev ju förvånade när vi var tre som skulle tävla. Andra år har det också varit en omröstning där gamla deltagare får komma tillbaka och rösta fram vinnaren.
Det är min referens som sitter kvar sedan tidigare. Att jag tänker att så här, nu kommer det bli ett stort öråd här.
Ja. Men istället var det ju ett öråd där de fick komma tillbaka dagen innan finalen och rösta ut den. Och det tycker jag är lite taskigt, för där är liksom retoriken rösta ut den som är minst värdig. Och det finns ju inget annat tv-program där man snackar om vem som är värdig att vinna på samma sätt som någon som är värdig att vinna Robinson. Och det tycker jag är så himla elakt, för Kristoffer blev ju utröstad, men i mitt huvud är han en jävligt värdig Robinson-vinnare. För han presterar extremt bra i tävling, han presterar mycket bra i lägret, han blir kompis med alla, men han hittar sin pakt, han har det sociala spelet, både paktmässigt och att han är snäll och trevlig och inte dryg. Och han bidrar, han hämtar ved, han hugger upp kokosnötter, han... Men, och det är de
han
tre
gör ju alla
som
rätt
är viktigt
på något sätt.
Ja, verkligen, så för mig var han en så värdig vinnare. Men de röstade ju ut honom för att de ville att Micke eller Pria, som var OG, det var återigen, jag var nykomling. Deras retorik var, ja, du och Kristoffer får ju inte vinna, så vem är största hotet mot att Micke eller Pria ska vinna?
Kristoffer.
Det är ni ju båda två, men Kristoffer är det absolut största liksom. Så honom röstade vi ut. Och det tyckte jag var så jävla... Ja, jag fattar ju dem, men fan vad det inte kan ha varit roligt för honom.
Nej, nej, det tänker jag också när man har tagit sig så otroligt långt också. Men jag tänker att det var lite liknande twist där när det helt plötsligt skulle åka ut två personer den gången när ni röstade ut Fabian. Det var också en sån där grej. Man märkte att alla så här slappnade av lite grann. Bara, vi har tagit oss så här långt.
Och nu
har vi
finalveckan!
Det är så taggad. Anders bara, nu jävlar ska jag go all arga snickaren on you. Och bara, ut med en till! Det blir liksom samma typ av panik som jag tänker det så här tv-mässigt. Skitbra. Gör dem osäkra. Det här kommer bli vidrigt. Hur ser de dagarna ut då inför finalen? Från örådet till att ni faktiskt tävlar.
Det är ju bara en natt däremellan. Som det också är på tv. Liksom, att vi har det här sista örådet. Kristoffer åker ut. Sen är det ju också varje gång vi har öråd, det är ju på kvällen. Det är ju i flera timmar. Så det är väl mellan... Ja, från att solen har gått ner vid typ 8. Då är det kolsvart ute. För det måste vara svart i bakgrunden. Så 8 kanske vi går in på öråd. Och 10 kanske vi är färdiga. Och vi brukar ju gå och lägga oss 8-9 i vanliga fall. Så man är ju helt slut efter ett öråd. Och då är det jag, Pria och Micke som går och bara... Kan ni fatta nu?
Imorgon, det är så jävla sjukt.
Imorgon är det final och vi tre är med i den. Så vi blir ledda genom skogen. I och med att man inte får åka båt när det är mörkt av säkerhetsskäl. Så finns det... ett litet, vad säger man, det är ju inte ett tält men inte heller en hydda, det är ett trägolv som de har lagt torkade palmblad på. Och sen finns det liksom 4 stolpar i varje hörn som håller upp ett plåttak. Men det här plåttaket kanske är, hur högt är det här över marken? 1,30 över marken. Ja, så du får ju krypa in här och sen så är det omgivet av myggnät då. Och där sover man.
Och fy fan i helvete, det här är det mest chockartade jag har hört om hela Robinson. Jag skulle dö.
Där sover man efter varje öråd. Och det är ju
samlade.
Samlade, ja.
Samlade, inklusive den som åkte ut?
Nej. För den sover i ett liknande, vad man nu kallar det, en liknande hydda, men på en annan plats.
Visst.
Så att man, det är verkligen så här, när den personen åker ut i ett öråd, då ser man inte den mer.
Då är den borta.
Då är den, hej då. Och man vet inte vart den tar vägen. Nej. Eller någonting. Liksom. Man vet verkligen ingenting.
Nej.
Så där sov vi. Den skönaste nattvakten hette Alex. Han var nattvakt den sista natten där. Så han satt ju uppe med oss i den här lilla hyddan och pratade med oss och liksom berättade om vad han skulle göra när han kom hem. Och liksom skvallrade lite om att senaste nyheterna i Sverige är det här. Och vi bara, va? Så här, hade inte hört nyheter på en månad liksom. De började väl släppa lite på...
Nu har ni kommit så himla långt. Man behöver liksom inte psyka folk på det sättet. Nej. Att så här, du har ingen familj.
Nej,
du är långt därifrån.
Så vi vaknar på morgonen. Man blir alltid väckt när solen går upp vid typ 6.
Och av solen? Alltså inte att...
Nej, just där blir man ofta väckt av av nattvakten då. Som god morgon, båten går om en kvart. Upp och liksom samla ihop era grejer, gå och kissa om ni behöver. Så går vi iväg till båten, åker tillbaka till våran strand. Och sen så går det liksom en dag. Och den dagen består av att vi ska synkas länge. Att vi en och en får sitta framför kameran och så säger de... Trodde du att du skulle komma så här långt? Vad är det första du ska göra
och
när du kommer
bara,
hem? Hur känns det inför finalen? Ja. Och där sitter man ju bara, jag vet inte hur många gånger jag grät den dagen. Jag satt liksom och skrev dagbok. Medan de andra synkade satt jag och skrev dagbok och bara, om några timmar får jag facetimea min familj.
Ja, precis. För det var det jag tänkte så här, är det här det börjar bli riktigt, riktigt jobbigt? Liksom, när det är så nära som man nästan kan sträcka ut fingrarna.
Nej, men då var man så lyckligast. För då är det som att så här, jag har kommit så här långt. Jag var liksom med alla av alla dagar jag kunde vara här.
Mm.
Och det är så sjukt. Och att så här, jag är ju inte så tävlingsinriktad. Pria är ju väldigt tävlingsinriktad. Så hon gick omkring och var skitnervös. Medan Micke var också bara så här, tacksam att han var där. Och jag var bara, åh, det, tänk, snart får vi äta. Snart får vi... Ah. Så att vi går ju bara omkring och är typ lyckliga. Och jag gråter flera gånger. Och sen så skeppas vi iväg till tävlingsön. Och då börjar man bli nervös. Då är det liksom, nu gäller det liksom. Sitter vi där, väntar jättelänge, träffar läkarna, för vi träffade läkarna inför tävlingar som typ tog våran puls och blodtryck och sådana grejer. Och de var ju okay. Alltid väldigt så här, ja, chop chop, nu får vi det här gjort. Hej då typ. Så sticker de.
Men de är
nu,
som en vårdcentral i innerstan, ja, i Stockholm. De är så här, ut härifrån innan du ens har kommit in. Ja.
Men nu var de bara, hej hörni, grattis. Och så här, produktionen kommer en efter en och bara, grattis hörni, fan vad kul. Så här, lycka till nu. Så det är så mycket, man känner ju produktionen att alla är så glada, ja, på något sätt. Att nu är sista dagen. Det här, this is it liksom. Ja. Sen är det a wrap. Så vi gör finalen. Finalen filmar vi i två sjok för att den är så himla stor rent fysiskt. Så att vi gör alla delmoment och sen är det ett moment där vi ska springa fram till att vi gör upp en eld. Och innan vi springer, de liksom klockar oss en efter den. Och sen får vi liksom gå åt sidan så att de ska hinna flytta alla kameror. Och sen så sätter de igång så får vi fortsätta springa liksom. Och göra upp en eld och så vinner Micke. Och jag känner bara så här, jag är bara, där och då var jag så jävla glad. Jag var bara, nu är det över, fy fan vad skönt. Jag kom tvåa, jag är så jävla nöjd, jag är så glad. En liten del av mig är bitter över att det inte var en tjej som vann.
Ja, det hade varit väldigt välkommet.
Det hade varit så skönt. Och att vi var två av tre. Som liksom, vi hade oddsen på vår sida. Fan, kan jag tänka. Men jag unnar verkligen mycket vinsten för att han var så jävla värd.
Ja, och det blev ju ett fint slut på det ändå.
Absolut. Liksom.
Just för att det var ni två i topp tre också, ja, känns ju väldigt... Ja. Väldigt fett liksom.
Så sprutar vi champagne och sen så står vi där jättelänge, kramar alla liksom, vi tar gruppbild. Det är ju ett team på, alltså det måste ju vara typ 100 pers. Alltså det är ju jättemånga människor. Sen så ska vi snabbt skeppas iväg till synk. För då ska vi synkas om finalen. Och då är man lite tipsig, för då har man druckit bubbel.
För första gången på
liksom, tom mage.
Man äter kokos och
man
dricker bubbel.
Och man är iskall, för att man har så mycket, man är blöt efter tävlingen, man har bubbel på sig som liksom börjar så här torka in och man står och huttrar. Och det är som att chocken liksom lägger sig. Och då är det en av kameramännen som kommer och bara, här hör ni, jag tog med den här till er. Och ger oss en kycklingmacka.
Oh.
Och vi alla tre bara... Och då får vi äta den här nu. Ja. Han bara, ja, den och en Fanta fick vi. Och vi alla tre står och bara, man tar en liten tugga och sen skickar man vidare. Och så står man och bara typ njuter. Och någon annan kommer och bara, vad vill ni höra för musik? Och vi bara, jag vet inte. Och så sätter han på liksom så här, men det här kom ut förra veckan. Och vi står och bara, och bara höra musik för första gången på så länge. Och man står där och bara huttrar och man är så jävla glad och Micke är så glad och Pria är så glad och jag är så glad. Och så synkas vi och när vi synkas börjar jag gråta för då är det en flagga heter det som är en grej som liksom riktar ljuset.
Mm.
Den ramlar av blåsten och faller på min fot.
Amen.
Och det gör så jävla ont att jag börjar gråta, men jag tror också att det är som att det triggar någonting i mig. För sen kan inte jag sluta gråta och det är ju inte för att det gör ont. Det är för att jag känner mig liksom räddad på något sätt. Ja. Alltså nu ska jag få åka härifrån. Och den känslan har jag aldrig känt.
Nej.
Varken innan eller efter. Och jag bara sitter och gråter för att det är så skönt att det är över. Och det är så surrealistiskt allting. Och sen så då när vi har synkat så sätts vi i båten igen. Och då har vi fått all vår packning också. Så då inser jag att jag har ju för fan kexchoklad. Nej, jag har Snickers i min rygga. Oh. Tre stycken, sjukt nog.
Det var väl jävligt bra.
Så jag
bra.
Tar upp alla tre och bara, Micke, Prine, jag. Och där sitter vi bara i tystnad och bara ser hur den här tävlingsön bara försvinner iväg i fjärran. Medan vi sitter
klara.
Och nibblar på våra Snickers och vi är helt färdiga.
Då är ni klara med det. Vad händer då? Åker ni liksom, skeppas ni iväg och bara, här är flygplanet, hej då.
Nej, där kommer vi då till den här väntön då med just de här små stugorna. Där de som var med sen sammanslagningen tror jag.
Visst.
Sitter och väntar. De har ju varit där och tittat på finalen. Så de kommer ju ut när de ser att vår båt kommer och alla står och bara typ, de tar massa bilder och de filmar och man kommer i land och man bara, ni är så fina allihopa, ni har nytvättat hår. Och man bara, alltså, det är så mycket man vill göra för de bara, det finns mat, gå och ät. Och man bara, men jag vill ta en dusch. Alltså, just nu skiter jag i maten, jag vill tvätta mitt hår.
Tvätta bort.
Jag vill bara ta en dusch. Så att jag kommer in i min stuga och bara tar upp min väska och så kommer inte jag ihåg koden, kodlåset i min resväska. Så jag bara, helvete. Så jag får låna kläder av Priya. Liksom. Hon ger mig trosor, skjorta och jeans. Och så får jag låna shampoo av han som äger hela stället, som är någon australiensare, som bara, men du, vilken tur, min flickvän åkte härifrån igår. Hon lämnade kvar sitt shampoo och balsam, ta det du. Och jag bara, thank you.
Treat yourself.
Så att man bara tar en dusch, man bara, åh. Och man tar så god tid på sig. Det är liksom, det är ingen stress nu. Och sen så kommer man ut, man går ut i matsalen, där sitter folk och äter, det är buffé. Jag har en bild på det, jag äter lite nudlar, 2 sushirullar, 2 friterade bläckfiskringar och lite fisk. Mm. Och det är pyttelite, men i mitt huvud är det så jävla mycket mat. Jag dricker en bärs och det var så jävla gott och typ bara... Ja, alltså det är så overklig känsla. Och sen så när man har ätit, och det är så sjukt att det tog så lång tid. Jag hann duscha, göra mig i ordning, äta, och sen tog jag upp min mobil första gången.
Ja, det var precis det jag tänkte fråga. Ja. Var är mobilen någonstans nu?
Ja, jag hade inget intresse av min mobil liksom, överhuvudtaget.
Då var du avvänjd.
Ja, så då tog jag upp den och bara, nu har jag gjort det jag vill göra. Jag ville äta, jag ville duscha. Nu ska jag ringa min familj.
Mm.
Så då ringer jag min familj. Och alla svarar ju direkt. Och bara, hej! Ja, och bara pratar med dem jättelänge. Och sen så var det så konstigt att sova själv. För att man är så man sover ju alltid med andra och väldigt nära andra. Man ligger ju skeda varandra för att det är så kallt om nätterna. Och då plötsligt ska man ligga i en mjuk säng helt ensam. Och ensamheten var nästan lite jobbig. Så jag gick in och la mig hos Kristoffer. För han tyckte också att det var jättejobbigt att sova själv första natten. Så han var ju bara, vill du sova hos mig? Jag bara, ja, svaret är ja.
Fuck yeah.
Ja, så det var gött, då kunde vi ligga och snacka där skitlänge. För man kan ju inte sova efter det. Och sen var vi kvar där i några dagar. Och sen åkte vi då gemensamt hem till Sverige igen. Allihopa.
Då kom ni hem till Sverige.
Så kom vi hem och så mötte du mig på Arlanda.
Ja, där stod vi några kompisar och väntade tillsammans med dina föräldrar.
Ja.
Som överraskade dig.
Ja, jag visste inte om att
de skulle komma.
Nej, det var jävligt
gulligt
faktiskt.
Nej, men det var ju svinfint. Ja. Jag har en jättefin bild på dig när du bara typ ser jätteglad ut och ingen aning om vad det är för kamerablick som flyger liksom. Ja, okej, okay, så ni kommer hem till Arlanda, vi kramas, vi åker och äter pizza, lever la vida,
la vida calma,
la dolce vita lever vi, äter god jävla pizza alltså. Och
jag har ju aldrig velat ha pizza med curry och ananas och banan, men det var ju det jag åt nu, för att vi fick curry i maktens bonad.
Visst.
Och det var någonting med just curry som bara, jävla curry.
Och det sitter kvar fortfarande.
Ja, det är fortfarande min bästa pizza. Jag skulle aldrig ha fått för mig att beställa pizza med ananas och banan innan och curry. Inte i helvetet liksom. Men nu så bara,
Och nu är vi ju ändå ett år efter hela äventyret startade. Ja, liksom. Ja. Det har ju varit ett så jävla långt hålrum däremellan också.
Mm.
Tycker du att det är någon skillnad på hur det känns i dig när du tänker på Robinson nu, när du precis har sett igen hålrummet emellan, du var där och började titta, och när du var på plats?
Gud, men det är så många olika känslor. Det är så svårt att beskriva. Där och då var det ju mest så sjukt att man kom så jävla långt. Jag var så stolt. Jag var så jävla stolt. Och jag blir stolt nu när jag ser det också. Men det är också någonting hemskt i att man bara... Åh, jag önskar att jag hade vunnit. Man kan titta på det och bara, fan vad jag är bra ifrån mig. Men vad surt det är att komma. Då kastas jag ju tillbaka till när jag gick och sa till Kristoffer att jag vill inte vara i final. Jag vill hellre, för jag skulle aldrig kunna vinna en final. Jag vill hellre heja på. Och så var man i final och där och då var det skitkul. Jag var så tacksam att så här, men gud, titta den här jävla tävlingen de byggt upp. Jag får lov att tävla i den.
Mm.
Vad häftigt det är. Men nu efterhand så bara, fan! Jag ville vinna! Ja. Jävla skit!
Ja, jag tycker också att du kunde ha fått vinna. Ja. Men en ärofylld andra plats är verkligen inte fy skam.
Nej, gud nej.
Vi har ju inte riktigt upplägget att vi kan snacka om moment of the week just den här veckan, tänker jag. Men välj ut ett moment of the week, antingen ett svagt eller ett starkt från Robinson, så ska jag ge mitt också.
Okej. Okay. Mitt Robinson, mitt moment of the Robinson.
Jättebra! Copy!
Jag skulle nog hävda att det är... Gud, jag har så många. Vad svårt! Gud vad svårt. Men jag skulle säga att ett moment jag har är när jag och Kristoffer sover i maktens boning. Jag vaknar mitt i natten, som man gör varje natt många gånger. Men jag vaknar och kan inte somna om och ser att det är väldigt ljust ute och tänker att det kanske är att det håller på att ljusna, så jag kan lika gärna gå upp. Det är det inte, utan det är månen. Månen är full och den är kritvit och jag kan se allting på hela stranden för att månens ljus är så starkt. Mm. Och det hände en gång. Alltså det ofta sker en månen starkt men aldrig så här starkt. Det här var liksom, jag har aldrig varit med om något liknande faktiskt. Mm. Jag kunde se hela stranden som i svartvitt dagsljus. Vilket var helt surrealistiskt. Mm. Så jag gick och satte mig på stranden och bara satt och tittade liksom. Och tänkte så här, vad kan klockan vara? Klockan kanske är 2-3 på natten. Och då började jag tänka så här, vad är klockan i Sverige då? Men den är, jag minns inte jag tidsskillnaden, men 12 timmar ungefär. Jag bara, då är det mitt på dagen i Sverige. Vad gör min familj? Vad gör alla mina kompisar? Mm. Och så satt jag där och så här, man kände sig så otroligt långt bort ibland. Men där och då så satt man och bara, fan, nu känner jag mig närmare än någonsin. Nu var det som att hemlängtan lindrades lite, att man bara, det är som att jag är med dem när de gör de här sakerna, fast jag sitter och bara tittar. Mm. Och sen så var det så jävla häftigt månljus också. Mm. Bara, wow, coolt.
Gud vad fint.
Ja.
Ja, men det känns ju som att det är lite där du har landat. Det var ju det du hade med dig hem när du kom tillbaka, liksom, att du var mycket lugnare och tittade runt omkring dig på ett annat sätt än du hade gjort tidigare.
Jag kom på en annan grej. Jag vill hellre ha den här. Stryk den. Det var coolt.
Det var bara skit.
Men mitt moment of the Robinson. Alltså, vi fångade ju mycket krabbor. Och de är väl kanske så här, på sin höjd 5 centimeter i diameter. Om man bortser från benen, alltså själva skalet. Så de är väldigt små och man äter ju rubbet. Man grillar dem och sen äter man rubbet. Men in i djungeln fanns det hål som var typ så här stora. Alltså stor som en handflata inklusive fingrarna. Mm. Alltså jättestora hål. Och där var det landkrabbor då som grävde ner sig. Och vi försökte ju få ut dessa krabbor på alla möjliga sätt. För vi fick ju liksom äta typ vad som helst. Vi fick ju inte lov och det sprang omkring tamkatter i lägret. Eller nej, inte tam, säger vildkatter. För att det var en ö som var bebodd på andra
tamkatter.
Sätt. Ja, en liten persekatt.
En ragdoll.
Ja. Nej, men så att vi fick ju såklart inte döda dem. Och vi snackade om att ha ihjäl fåglar, men vi, alltså,
det var så jävla
vi
mörkt.
Hade ju ingenting att fånga dem med. Och nej. Det hade bara varit, alltså, det hade verkligen varit djurplågeri om vi hade typ kastat sten på dem. Så att vi fick ju fånga fisk liksom. Och sen så hade vi fått veta vilka djur är giftiga. De får ni absolut inte jaga. Liksom, dessa ormar är farliga, dessa spindlar är farliga. Mm. Typ. Men landkrabborna försökte vi fånga. Men det gick ju inte. Vi försökte så här elda ut dem i hålen. Eller typ hälla ner vatten, kokande vatten och se om de kom upp. Men antingen var det tomma hål eller så var de bara odödliga. Typ.
Mm.
Tills en dag då när jag går iväg för att skita. Hittar en jättebra stock som jag kan liksom sätta mig på. Bara, den här ska jag fan släppa tillbaka till lägret sen. Och ha som eld. Det är bara det att när jag är klar, reser mig upp, tar tag i stocken så märker jag att den är ihålig. Och bara, ah fan, det här kommer inte bli bra ved, det kommer bara liksom falla sönder. Men så när jag märker att den är ihålig så tittar jag ju ner i den. Och då ser jag att jag kan inte se igenom den. För det sitter någonting i mitten och det i mitten har 8 ben. Så jag får panik för jag tror att det är en gigantisk spindel. Och sen inser jag att jag tror inte det är en spindel. Jag tror att det är en landkrabba.
Oh.
Så jag skriker på Kristoffer. Och han bara, vad är det? Typ. Och jag bara, hämta yxan! Och så kommer han springande med yxan. Och jag bara, nej, jag ångrar mig! Hämta kastrullen! Liksom, för jag är en jättestor så kokkastrull. Så han sticker iväg, hämtar den och locket. Och så håller han den under stocken. Medan jag börjar skaka den här stocken för att få ut krabban. Och till slut så går det. Och den är ju på riktigt stor som hela min hand. Med fingrarna liksom. Den är väl, hur stort är det här? 20 centimeter i diameter? Alltså den är enorm.
15 och 20.
Kanske. Ja. Ja. Den är verkligen så jävla stor. Och vi bara, mat! så vi dödar den här krabban.
Mm.
På ett väldigt snabbt och smärtfritt, förhoppningsvis, sätt. Och sen äter vi den. Och det var när vi bodde i maktens boning. Och då var liksom överenskommelsen att så här, vi har mat som inte lägret får äta. Då får inte vi äta av deras mat. Men just. Vi delar liksom upp det. Det är schysst mot alla.
Ja.
Så den åt han och jag tillsammans. Och Micke då hade ju länge drömt om att fånga en landkrabba. Och liksom göra till laget. Men så vi fångade den och sen sprang vi till lägret och bara, kamerateam, fort, vi har fångat en landkrabba. Och Micke bara, har ni fångat en landkrabba? Och vi bara, ja Micke, för fan, häng med! Så han fick ju titta på den och han bara, oj, berätta vad den smakar sen. Så han var skitspänd. Så det måste jag ändå säga, det är nog mitt moment of the Robinson. När jag, motherfucking me, fångade en bautakrabba.
Det är ett jävligt fett mode.
Ja, du kände jag mig. Fan, jävligt vildmark.
Jag får som panik när jag tänker att det skulle kunna vara en spindel.
Ja, jag blev riktigt. Men det är också en insikt jag har fått. Krabbor är verkligen
spindlar,
liksom exotiska spindlar.
Ja, visst.
Fy fan, de rör sig så jävla obehagligt.
De är så jävla äckliga. Fruktansvärda. Jag såg en dokumentär om dyngbaggar häromdagen. Det är ungefär samma sak. Vidriga.
Många ben.
Många ben. Mitt moment of the Robinson. Alltså jag har ju, det är klart man har många när man har suttit i tv som förra tittat. Liksom. Och jag borde väl välja ett med dig. Men jag väljer ett med Micke.
Aha.
Det är när utmaningen ni ska springa och samla kött från en gris som hänger. Oh. Och grejen är liksom att ni ska plocka på er så mycket som det bara går och den som har fått mest vinner. Och det här är alltså en av två tävlingar som jag säger, jag kan inte titta på det här, jag måste titta någon annanstans, det här är så jävla äckligt. Den andra var när ni ligger under vattnet och håller i galler. Och då var jag så här, gud stackars lilla Klara. Och det enda jag ville gå fram och så här, hålla för din näsa så att du slipper det liksom. Det var fruktansvärt. Nej, men så när Micke efter tävlingen är klar visar att jag har inga tänder kvar. De har liksom slitit ur sig två framtänder på den här förbannade grisen. Det var så jävla mörkt alltså.
Det missade ju jag helt när tävlingen var igång. Så när jag,
ja, men alla verkade missa det.
Ja, för han säger ju ingenting, för han är så jävla ödmjuk. Han vågar ju inte säga sånt. Han vill ju inte ta uppmärksamhet till sig. Så när Anders bara, Micke, vad har hänt med dina tänder? Och jag vänder mig om, för han står så här snett bakom mig. Och jag bara ser att det är tomt. Då tänker jag, nej, men han har ju satt något så här, han har satt något svart framför tänderna. Men att jag
inte, det inte.
Nej, det är verkligen, det är två tänder. Den ena är av på mitten och den andra är borta. Jag skrattade så jag nästan höll på att kräva, så jag bara, kan inte skratta åt det.
Alltså det var väldigt bra reaktionsshots på er alla när det var så här, va? Nej, det har inte hört. Så det absolut. Och sen alltså bara slänga in en sista liten grej, hur du ser så nöjd ut när ni står i tävlingen, när ni ska hålla upp er mot två pålar. Och det är så här, och det är du och Kristove som är kvar.
Mannen liksom, ja, när man står och balanserar på små lister och håller ut med händerna. Ja.
Och det är liksom självgodheten själv som bara så här, hon har this shit in the bag.
Ja, men Klara, där stod jag
lugn och bara
jag försökte peppa mig själv. Det ser så jävla dumt ut när man står och ler, för det ser ut som att jag tänker, jag kommer vinna det här. Men det var verkligen, jag tänkte på alla där hemma. Jag tänkte så här, det här är min tävling. Jag ska fan stå här tills jag knäcks på mitten. Så jag bara stod och log för mig själv för att bara skicka så här positivt tänkande. Jag var så här, Kristove skadad.
Ja.
Tänk positivt, tänk positivt.
Bring it on.
Ja. Nej, och så fucking förlorade
när du slinter med foten och bara så här, va? Nej. Nej, det var då var jag riktigt stressad och blev väldigt besviken faktiskt, för jag tyckte att du skulle ha vunnit den grejen.
Ja. Men vad glad man var när jag vann plankan. Alltså, måste säga, så nöjd. Jag går med på att ha förlorat de tre andra tävlingarna när jag kom tvåa, bara för att få lov att vinna den mest ikoniska kulttävlingen genom alla år i Robinsons historia. Tack så mycket, jag var där, jag klarade det.
Ja, det var riktigt starkt. Du kommer ihåg att du sa redan innan du åkte också att det här vet du att det här kommer. Mm. Och jag tror att då tränade vi på det i en lekpark också.
Ja, vi tränade mycket på balans där.
Och jag bara, vad tråkigt. Jag hoppade av. Det här tänker jag inte göra det med. Men du stod kvar länge. Ja. Och det pejade ju off.
Ja.
Fan. Ja, men snyggt jobbat, hela Robinson var ju.
Tack.
Så jag hoppas att du är stolt och nöjd och känner att
mycket,
det är...
Mycket faktiskt. Det är så sjukt att det är över nu. Men också... Ja, fan vad stolt jag är.
Ja, jag förstår.
Jag vill bara säga tack till alla som lyssnar, som har kollat på det och som har skrivit massa peppande meddelanden. Betyder jättemycket.
Ja, ni är jättefina, och tack till alla som skrev in de här roliga frågorna som vi fick ställa nu också. Hoppas att ni fick tillfredsställande svar från Miss Henry herself.
Det finns ju otroligt mycket att berätta behind the scenes, men liksom, det här är väl det mest övergripande.
Crème de la crème.
Ja.
Ja, nu vet ni allt ni behöver veta.
Du, jag måste springa nu.
Ja, det tycker jag att vi ska göra båda
för
två.
Den här veckan.
Nu är vi klara.
Fan vad kul.
Du är klara.
Jag är klar.
Tack för den här veckan, Klara.
Tack själv, Gustav. Vi hörs igen om en vecka.
Ja, vi sannolikt. Puss, hej.
Hej då.
Produceras av I Like Radio. I Like Radio.